för vissa organisationer eller team ödslar tid på meningslösa retrospektiv.
Det var här jag blev provocerad redan.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Ska jag berätta vad jag har sysselsatt mig med de senaste dagarna?
Förutom att byta blöjor?
Ja, förutom det. Mm. Men det är kanske inte så intressant för folk att veta. Nej, alltså jag blev faktiskt lite inspirerad, för det var ett tag sedan på vår Discord som det var en konversation om huruvida folk läser dokumentation eller inte. Och då var det någon som tipsade om att man skulle läsa dokumentation liksom från start till slut. Och då tänkte jag så här, det har jag typ aldrig gjort. Alltså så här, jag har alltid gått in och läst dokumentation vid behov typ. Om jag sitter och ska försöka komma på eller komma ihåg hur någon React hook funkar. Ja, men då går in och kollar, ja, men hur funkar nu Use Memo igen eller någonting. Men jag har liksom aldrig bara så här plöjt en hel dokumentation. Så det har jag faktiskt börjat med nu. För jag tänkte, jag måste hålla mig uppdaterad i och med att jag inte jobbar nu på typ ett år. Ja. Fan, ska man se till att man inte glömmer allting.
Alltså, du har ju ändå en podd som du snackar i en gång i veckan. Men jag fattar, den handlar ju inte om specifikt det du jobbar med. Och,
ja. Exakt.
Och så kommer det ut massa nya grejer i, vad sa du, det var React du läste.
Ja, nu kommer ju React 19 snart också, så jag till och med kollar på en YouTube-video vad som kommer i React 19. Alltså det har jag aldrig gjort i hela mitt liv, jag hatar att kolla på YouTube egentligen. Ja. Men det var sjukt nice, jag satt och amma i fåtöljen och så hade jag liksom videon på framför mig. Så att det här kan vara revolutionerande för mig.
Ja, men jag förstår, du är mer, alltså du är bättre på att läsa tror jag. Så dokumentation borde ju funka för dig.
Mm. Så att jag stör mig dock jättemycket på deras dokumentationssida, för att det är typ... Alltså jag tror de pushar till historiken när man typ scrollar. Alltså även om det är en lång sida med massa rubriker och så trycker jag back. Och då hamnar jag liksom inte back till sidan som jag var på innan, utan jag hamnar back längre upp på sidan, vilket är skitstörigt.
Ja, det är jättekonstigt.
Jag tappar bort mig totalt. Jag vet inte, så var det på min iPad i alla fall. Jag vet inte om det är något specifikt eller om det är så i browsern också. Men
ja, det låter sjukt.
Jag tappar bort mig totalt, så jag var tvungen att öppna. Varje gång jag skulle klicka på en länk var jag tvungen att öppna den i en ny flik, bara för att jag inte skulle hamna någon helt annanstans. Mm. Men
känner du att du blir bättre, att du får en djupare förståelse? För nu har du också jobbat med React så pass länge.
Ja, men det tycker jag nog ändå. Alltså där är vissa saker i React som har varit nya som jag ännu inte har implementerat. För att man kan ju inte alltid hoppa på det senaste nyaste när man sitter i ett äldre projekt. Så att där är definitivt saker jag inte har kunnat så mycket som jag kommer kunna mer och kan mer om nu.
Mm.
Och man får lite helhetsperspektiv också. Så att det är kul att prova på i alla fall.
Det är kul att du säger det. För att jag tänkte så här, det har jag aldrig gjort. Men så kom jag på nu att i mitt nuvarande projekt så skulle vi använda Next.js som är ett framework ovanpå React. Och det försökte jag faktiskt läsa. För att jag också har hört att man ska... Jag har hört tipset om att så här, folk som har bytt språk flera gånger under sin karriär. Att hur de... på snabbaste sätt lär sig det nya språket är genom att verkligen köpa en sån här tjock bok som handlar om hela språket fungerar. Mm. Och så läser man den. Och jag har verkligen inte tålamodet att läsa någonting sånt från, heter det perm till perm? Heter det?
Ja. Ja, men det är det väl.
Det kanske är som vilken skön litteratur som helst, att du vet att det går segt i början. Man är inte van vid berättarens sätt att skriva och så här, men sen kommer man in i det ändå. Så att jag har faktiskt beställt en JavaScript-bok.
Mm-hmm.
Vad heter den? Eloquent JavaScript?
Ja, just det.
Den nyaste versionen av den finns helt gratis att läsa. Men jag tycker det är lite svårt att läsa ur en pdf på datorn. Så senaste versionen är bara att läsa online. Men den finns inte i riktigt tryck. Så då får man köpa den föregående.
Ja, men det är ett bra tips. Min sambo kom nu till mig i morse och bara, jag såg här nu att JavaScript ska få state. Jag bara, okej. Alltså så här, han är ju mer påläst än vad jag är nu. Jag känner mig som en riktig loser.
Jag tror att man är lite mer hungrig på nya språk när man kommer in i det och så kollar man vad som håller på att komma. Men det kan ju ta hur lång tid som helst innan sånt är implementerat.
Ja, nej men det är sant, det är sant.
Men vi ska också tacka våra patrons som stöttar oss med 100 kronor i månaden, och då läser vi upp deras namn här. Men tack till alla er andra som också är alla andra patronnivåer. Men stort tack till Alicia, Björn Jonsson, Dag Grunell, Keten Gashimirchak och Lars Nyström.
Tack så mycket.
Och vill ni också bli en del av det här specialteamet som vi läser upp här varje gång, så är det bara gå in på Patreon och stötta oss. Och ni kan bara skriva vad ni vill istället för era vanliga namn. Ni kan skriva jättehemska saker som vi behöver läsa upp, typ bajskorv i varje avsnitt.
Åh, hemskt. att, ja. Det här är sponsrat av bajskorv.
Ja, men jag tänkte att någon ska börja skriva någonting roligt, men det är ingen som har gjort det. Nej, det kanske är skönt. Men ja, tack. Och vad ska vi prata om idag?
Jo, vi har fått en liten insändare som jag tyckte var väldigt spännande och lite provocerande faktiskt. Fast jag kan ändå känna igen mig i det. Men jag blev lite så här, ja, jag undrar, jag tror det är många som kan känna igen sig i det.
Mm, jag förstår varför du kan ta illa upp. Vi läser den nog först, så förstår nog folk. Jag ska läsa den då. Jag har jobbat i ett par år som utvecklare och aldrig riktigt förstått varför vissa organisationer eller team ödslar tid på meningslösa retrospektiv.
Det var här jag blev provocerad.
Redan. Okej, så jag menar retrospektiv som kör samma självstödande start, stopp, continue varje vecka, där alla utvecklare ser retrospektivet som ett möte man helst slipper. Ett möte där kanske bara två personer pratar och samma lappar skrivs. Scrum Mastern skriver action points, men dessa är meningslösa. Retrospektiv skjuts upp för att teamet, citat, har inget speciellt att ta upp. Det här är inte en fråga utan mer en irritation från min sida, och jag vill höra era tankar om det. Jag har för mig att någon av er har pratat om att ni håller ett retrospektiv. Går det till på det här sättet? I så fall varför och vad ger det? Eller är det jag som upprepade gånger hamnar i team där retrospektiv känns som bortkastad tid? Tack för att ni gör en bra podcast. Har följt er nästan sedan start.
Ja, tack.
Det var okej att personen skrev det sista. Eller var det en lite plåster på såren?
Plåster på såret. Ja. Nej. Nej.
Varför gick du i taket då? Nej, dålig på att ta kritik.
Det är inget personligt mot mig. Jo visst, absolut. Jag håller i retrospektiv och du har ju också gjort det ganska många gånger. Men jag kan absolut känna igen detta typ, vad ska man kalla det för? Retrospektiv anti-pattern. För att det blir ju lätt så ibland att retrospektiv bara blir någonting man, ja, som personen sa, ödslar tid på. Och särskilt upplever jag att detta sker när man inte har retrospektiven kontinuerligt. Alltså att, för man ska ju ofta ha dem en gång per sprint eller en gång per iteration, vilket ofta är typ varannan vecka. Men de gånger som jag har varit med i team där man har slarvat med det och kanske tagit upp dem en gång i månaden eller varannan månad eller någonting, då upplever jag att de blir mer, ja, men just det här att man slösar tid, för att Då tittar man liksom på ett mycket större perspektiv och under en längre period. Och då är det typ samma stora problem man tar upp om och om igen som man aldrig riktigt löser.
Men okej, så du menar egentligen att det bör ske ganska frekvent. Det handlar kanske inte om, alltså, att man just använder Scrum, men det måste ske tätare för att det ska komma ut någonting ur det.
Jag tror det, för att kör man så här sällan så blir det ofta ganska länge också. Alltså jag tror att det är bättre att köra ofta och kort. Så att det inte blir det här att man känner, åh, nu ska jag ha 3 timmar här igen och liksom hit och dit.
Jag vet inte om jag håller... Alltså jag känner verkligen igen det den här personen säger. Och jag tror att det finns andra sätt att göra det på. Men det här är ganska vanligt, tror jag. Men jag vet inte om det handlar om att man inte kör tillräckligt frekvent. För att det är nog just därför folk säger, ja, men vi skjuter på det. För att man tycker att okej, 2 veckor har gått. Det är samma problem fortfarande. Mm. Vad ska vi ta upp samma sak? Och sen tycker jag att det är just kanske att man kör samma övning som blir väldigt trubbigt och du får ju samma resultat kanske.
Det blir väldigt tråkigt om du kör start, stopp, continue varannan vecka. Då förstår jag att man inte är så jätteroad av det.
Men jag tror att det var, alltså, eller inte det vanligaste, men på så här lite... Jag vet inte, det känns som att det är viss typ av organisationer som just har kanske Scrum Masters som inte tar sitt jobb på allvar eller har liksom inte riktigt fattat grejen som görs här.
Nej,
rätt vanligt är det nog att det är ganska samma sak varje gång.
Ja, jo, absolut. Det kräver ju lite fantasi om man ska komma på vad man ska köra för övningar och sånt. Och jag tänker, där är ju några problem som kan hända när man har liksom saknar den här processen. Att, som insändaren säger, teamet verkar ju inte vara engagerat. De tycker att det bara är ett meningslöst möte. Ingen orkar liksom lyssna och det är samma saker som tas upp hela teamet. Och ibland kan det bli också att teamet inte är alignat. Att man tycker inte ens att, alltså man håller inte med varandra om vad som är problem. Och en annan vanlig så antipattern är att man hoppar till slutsatser innan man ens har försökt hitta liksom, vad är problemet, vad är rotorsaken. Och det är därför man vill följa en process för hela retrospektivet. För att kör man bara lite så här ad hoc och man ska ha det som ett nästan ett terapisnack och liksom, ja, vad tycker du? Vad ska vi starta? Vad ska vi sluta? Som man kör dem med start och continue, då man kommer liksom inte in i det på djupet.
Nej, och jag tror också att den här personen som leder retrospektivet, det behöver ju inte ens vara en scrum master, men någon slags ledare då behöver vara bättre på att kommunicera varför vi gör ett retrospektiv och vad är outcomen.
Ja.
Och det kan ju vara att man kanske kört, alltså jag tänker att det kan vara lätt som ledare att så här, när du börjar ett team, då är du väldigt bra på att kommunicera varför du gör alla saker, men teamet förändras hela tiden. Man får ju i alla fall, okej, nu är inte det lika tätt sen efter pandemin och ekonomin har gått ner, men innan så har man ju fått in nytt folk hela tiden. Och där kan jag känna igen att ingen liksom riktigt ombordar en på sådana möten och varför man har dem. Det kanske står någonting längst upp så här, vad heter det här? Du som vi ska ändå säga så här, Madde är Scrum Master, eller du har den utbildningen och du har ju som officiellt
certified
också varit det.
Scrum Master.
Exakt, certified. Men vad heter det när man skriver ju någonting i början av retrospektiven, att så här, alla har gjort det bästa de kan.
Retrospective Prime Directive, är det du tänker på?
Just det. Det är en sån grej som bara kan stå längst upp när man skrivit det i Miro-brädan, men man pratar inte vad kommer det här ifrån.
Ja. Vi kanske ska berätta eller säga vad den egentligen är för de som inte känner till den. För att jag tycker det är ganska ovanligt att man tar upp det på varje retro. Jag har varit med vissa personer som är riktigt grymma på att hålla retron, och de börjar alltid med att läsa Prime Directive för att liksom så här sätta grunden så att man har det i baktanke. Så Prime Directive lyder så här. Nu blir det på min knaggliga engelska. Skulle ha översatt det till svenska. Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available and the situation at hand. Så att det är liksom verkligen tydligt att man har gjort det bästa man kan under de förutsättningarna som fanns. Och det är väldigt skönt att ha det mindsetet när man går in i ett retro, att man fokuserar liksom på fakta. Man ska inte gå till personangrepp. Och liksom bara för att Sven-Göran implementerar någonting dåligt och det blev en bugg i produktion, så ska man inte skylla på honom för att han gjorde det på grund av de situationerna som fanns. Det kan vara att det kom en stakeholder och bara så här, nu måste vi få ut det här direkt, vi skiter i att testa. Alltså så här, man ska inte skylla på människor. Och det skapar mycket bättre känsla och bättre trygghet inför retrospektivet, tycker jag, när man tar upp det.
Ja, jag tycker det där är det, för, vad heter det? Det följer mina egna värderingar. Jag tycker verkligen om att man, vad heter det, sätter stage med den här meningen. Har du någonsin varit liksom i ett retro där folk, alltså där folk börjar bråka och typ skylla på varandra?
Nej, jag har faktiskt inte varit det. Inte att det blir liksom att det hettar till eller någonting. Nej, har du det?
Ja, nej men jag tror att jag nämnt det någon gång i ett annat avsnitt att det har hänt. Och jag tror att det hade hjälpt om, nu visste vi på förhand att det här skulle bli ett svårt retro. Och jag tror att Scrum Mastern i det läget kunde faktiskt ha sagt några meningar innan. Att så här, hur vi ska uppföra oss, för att det kommer bli en diskussion.
Primat lite liksom.
Ja, för det retrot slutade med att, alltså, jag blev personligt påhoppad
Nej, men kan
och det var väldigt så här, ja, men lite svenskt att alla bara var tysta. Att man tror att, jag önskar att Scrum Master hade steppat in. Jag förstår att det är väldigt svårt, för man är så här, okej, men alla måste få säga sin åsikt. Allas upplevelser är ju, det är ju den personens upplevelse av en situation. Så du får ju inte säga att så här, nej, det där är fel. Men att man kan steppa in och säga, skulle du kunna jag vet inte, beskriva situationen mer objektivt? Eller liksom, ja. Så det kan hända. Så att jag tycker det är väldigt bra att ta upp sånt där. Kanske inte, vad sa du, det heter Prime Directive?
Mm. Jag kanske tänker bara på så här, Star Trek Prime Directive.
Ja, det låter roligt.
Mm, ja.
Nej, men om man märker att ens team, det är liksom samma gamla saker som kommer ut och varje folk vill helst skjuta på det. Alltså, då behöver man ju faktiskt ta upp så här, vet alla varför vi är här?
Mm.
Ja, men det känns som att vi inte får ut någonting av det. Okej, men hur kan vi göra så att det blir en värdefull diskussion? Ska vi diskutera någonting annat kanske? Alltså, ja, det känns som brist på ledarskap när det blir så här.
Ja, och om man nu har så stora problem att man tar upp det gång på gång på gång på retro ut efter retro in, då kanske man ska ha en separat workshop eller någonting och gå igenom det faktiska problemet. Alltså att man behöver mer tid till att lösa det.
För att, 100%.
Annars, alltså, ja, jag fattar att det är själadödande att sitta och prata om samma sak om och om igen. Alltså, det har hänt oss också i mitt team. Ofta, våra retron går ofta ut på att vi stör oss på andra team. Alltså typ folk som inte levererar eller... Jag tror vår absolut mest, alltså så här, sak som har kommit ut ur retron har varit brist på testdata eller att andra system eller andra team inte testar, att vi liksom, vi är ju slutkonsumenten, vi konsumerar många API:er och sånt från andra team. Det blir vi som får testa liksom från innersta affärssystemen 10 API:er emellan och så ut till slutkunden, och det blir så himla orättvist att vi får göra det. Men där har vi haft separata workshops och vi har tagit upp det på högre skala och sånt också, men jag kan känna igen att man blir lite trött på det till slut.
Det är ju jättebra att ni tar det på ett annat möte. För annars kommer ni liksom bara ta upp det. För att det är era största problem i varje retro. Och så typ glömma allting annat som kanske kan få teamet att fungera bättre. Eller behöva lösas. Så det är ett bra tips. Jag har istället gjort det genom att typ... Okej, men för det kan vara svårt att hitta den tiden. Att samla alla. Men att man säger då på nästa retro. Då pratar vi bara om det här.
Ja, nej, men definitivt.
För att, ja, de är ofta en timme eller typ en och en halv timme.
Men tänk på det du sa om att man ska ta upp syftet med retrot. Mm. Vad är egentligen syftet då? Om vi, alltså så här, nu sitter vi och tycker att retro är jättebra, men för de som inte fattar varför man ska ha det, varför tycker du att retro är någonting som man bör ha?
Jag tror att jag först och främst ser det som ett verktyg för att bygga teamet. För att det finns så andra möten där du kan faktiskt sitta och liksom bara prata om hur det går. Sen såklart, outcomen ska ju vara att teamet blir mer effektivt och sådär. Men jag tror att det är, jag har nog svårt att tänka på att, hur ska vi bli mer effektiva? Jag får nog mer fundera på hur kan jag typ få teamet att må bra och ta bort problemen som får oss att må dåligt, så tänker jag nog. Även om du har hört där, jag har hört någon, ja, men folk prata om storming, norming, performing.
Mm. Ja, men det är väl typ hur team går igenom olika processer när de är nya, typ.
Mm. Precis. Jag tror inte det är liksom så linjärt, men det är i princip att i början så är alla jättetrevliga och snälla, men man fungerar inte heller så bra ihop, för man vet inte riktigt hur man jobbar tillsammans. Och sen kommer man in i stormingfasen då man börjar så här, kanske, ja, men värderingarna kolliderar mellan varandra, man är inte likadana, det kan bli lite små tjafs kanske, och sen kommer man till den här fasen då man lär sig fungera tillsammans. Och till slut så börjar man, ja, performing.
Mm. Att man kommer dit till slut. Förhoppningsvis. Ja.
Det är inte riktigt så linjärt för att man får hela tiden in nya personer i teamet eller någon slutar. Det kan ju bli jättesvårt om typ den som mer leder teamet slutar och sådär. Men jag ser det som ett verktyg för att typ gå igenom de faserna beroende på vart man är. Så ibland kan det vara verkligen så här start, stop, continue när det funkar. Men det är nog mer med att om jag känner att det är ett team som är väldigt bra på att prata och de ser ett värde i retro, då kan en sån en superenkel övning i funka.
Mm.
Men när jag känner att retrot inte funkar så bra, då tycker jag oftast beror på att teamet är nytt och inte jobbar så tajt ihop. Och då kör jag mer teambuilding-övningar som inte alls är så här vad vi kan förbättra, utan lära känna varandra och sånt där.
Ja, men det tycker jag är en viktig sak för att vara en bra typ facilitator då. För alltså, jag tycker inte att det bara är en Scrum Master som ska hålla ett retro. Jag tycker att vem som helst i teamet ska kunna hålla i det.
Absolut.
För alla har olika perspektiv och olika liksom, sätt att facilitera det. Och det är jätteviktigt att man gör rätt typ av övning för där man är just nu. Vad är det man behöver liksom? Om det är i fallet som ni hade, att ni hade en pågående konflikt i teamet, då finns det kanske speciella övningar som är bättre att göra där än att man sitter och gör liksom start, stop, continue till exempel. Mm. För det blir väldigt, Sofia ska sluta kritisera mina pull requests. Alltså så. Det kan ju bli väldigt påhoppande. Men om man istället då gör någon lite mer teambuilding och försöker hitta liksom orsaken till att konflikten har uppstått från första början, så kanske man får en helt annan utkomst.
Mm. Men hur ser du på, alltså, vad skulle du säga syftet med retro om de kom till dig som den här frågeställaren? Då, vad är poängen med det här?
Ja, men dels som du sa, teambuilding, absolut, superviktigt. Men också just det här att man på något sätt bidrar till att man har en kultur av lärande i teamet. Att man vill utvecklas, att man vill liksom ständigt förbättras. Och det är ju en av liksom värderingarna i agilt arbetssätt, att du ska hela tiden bli bättre. Och det man gör då efter en iteration, det är att man ska titta på vad har fungerat bra och vad kan man göra bättre till nästa gång, så att du inte upprepar samma misstag iteration till iteration till iteration. Och alltså det kan ju vara både, vad ska man säga, hårda saker och mjuka saker, så att det kan ju vara liksom att du tittar på din velocity eller någonting, alltså rent konkret, du har mätpunkter att titta på. Det kan vara liksom hur vi skriver våra pull requests eller hur vi kommenterar på dem. Det är liksom ganska konkreta saker. Men det kan också vara mer att vi vill bli bättre på att ge feedback. Alltså så här.
Mm. Så att det med pull requests känns ju ganska som mjuka värderingar. Eller vad ska man säga?
Men jag tänkte mer så här, jag tänkte typ att du har en mall för hur du ska göra en PR. Att du har din description, du skickar med bild. Alltså att man gör det mer så en
hur
process.
Hur vi granskar. Liksom. Mm. Men sen kan det vara så här språket i hur vi kommenterar.
Ja, ja, det är ju absolut mer mjukare. Precis. Ja.
Mm.
Och det är ju sånt som kan förbättra både effektivitet och produktivitet i teamet om man kommer fram till något sånt. Ja. Men
i slutändan är ju det varför vi är där.
Ja.
Du sa att jag försöker att inte fokusera på det, men det behöver man nog göra, särskilt om man är någon slags teamlead eller så, att blir vi snabbare eller bygger vi med bättre kvalitet, har vi mindre buggar. Det är nog rätt bra att lära sig ha några slags mätpunkter, även fast det är jättesvårt att ha dem.
Mm. Och sen tror jag också att man ska inte glömma att faktiskt ta upp positiva saker också. För det blir så ofta som det bara blir gnäll och typ det här vill vi förbättra. Men det är väldigt viktigt också att man tar upp saker som har funkat bra och liksom att man uppskattar en person eller någonting man har gjort. Att man faktiskt lyfter fram saker man gör bra som man vill fortsätta med.
Ja.
För det är glömt lätt bort.
Ja, och samtidigt har jag ju varit i team där det bara är de här positiva grejerna. För att människorna tycker om varandra så mycket. Och
det känns inte som så att konstruktivt då.
Nej, kanske inte. Det är absolut väldigt bra att man hela tiden får bekräftelsen att man tycker om varandra, uppskattar varandra, men att det känns som att man skriver det för att problemen man har, som i ert fall, ligger utanför teamet, och då känns det ibland poänglöst att ta upp det. Jag tror att det är därför att så här, vi har inga problem, men utanför är det problem. Och vi är på en så pass stor organisation att det är väldigt svårt att påverka det.
Mm.
Men det är ju en annan diskussion hur man gör ett förändringsarbete.
Det är definitivt. Om man återgår lite till insändaren igen och den här frustrationen som personen upplever, så tror jag att en av orsakerna kan vara att det saknas lite struktur i retrot. För det finns ju faktiskt 5 faser som man ska gå igenom i ett retrospektiv om man ska köra det by the book. Och jag har varit med i massa retron där man inte gör det, och jag har varit med i retron där man gör det. Vi har vår kollega Peter som är med i mitt team. Han är så grym på att hålla retron, så en liten shoutout till honom. Han brukar alltid starta alla retron och skriva upp de här faserna på en tavla. Och så tar han en sån här whiteboard-magnet som han sätter liksom som en punkt framför den fasen vi är i just nu. Det blir liksom så tydligt vad man går igenom.
Då kör ni det på plats?
Ja, när vi har kört på plats. Under pandemin så fick vi ju experimentera lite med olika verktyg och sånt. Men jag föredrar faktiskt alltid att köra retron på plats. Jag tycker det blir mycket, mycket bättre.
Plus jag har alltid haft team där folk sitter på en helt annan plats i världen. Så då måste det alltid vara en myra och bräda.
Ja,
men det är kul när det är fysiskt.
Ja. Ja, men jag gillar också känslan av att få skriva på en post-it. Liksom.
Ja, verkligen.
Men vi kan gå igenom de 5 faserna faktiskt för de som inte känner till dem.
Ja.
Så att den första fasen heter Set the Stage. Alltså, ja, sätt scenen eller vad man ska säga på svenska. Men det är ju en chans att på något sätt checka in och starta mötet, och kanske det allra viktigaste att man faktiskt byter kontext. För att ofta har du suttit liksom 5 minuter innan och programmerat, och du kanske haft någon bugg och du är lite irriterad, och sen ska du plötsligt in i ett retro och liksom plötsligt börja skriva massa lappar och vad var bra och vad var dåligt. Men om man har den här liksom lilla check-innen så får man en chans att starta med en mjuk start.
Den kan lätta upp stämningen också lite, kan jag känna. Jag gillar sådana check-ins som är typ lite roliga.
Exakt. Det skulle kunna vara till exempel checka in genom att säga vilken filmtitel som beskriver din känsla från iterationen.
Mm.
Så typ så här, Titanic. Alltså så här. Ni kanske inte är jättebra, men det finns massa sådana roliga övningar på det.
Och, ja, men de säger mycket om du känner dig som Titanic. Alltså det är ganska bra.
Det kan vara väldigt målande. Och en sak som är bra med det också är att alla studier visar ju på att om du inte pratar innan de första, vad är det, typ så här, första minuten i ett möte, så är sannolikheten väldigt låg att du pratar resten. Som alla liksom får chansen att tvingas att säga någonting, så ökar det sannolikheten att man faktiskt bidrar under resten av retrospektivet. Så det är nice.
Det var intressant. Det ska jag försöka komma ihåg.
Mm. Ja, därför är det bra att bara så här presentera sig till exempel. Om det är ett möte där man inte känner varandra. Men det blir ju löjligt att göra det varje gång. Då är det bättre med check-in-övningar.
Ja.
Men okej, nästa fas är gather data. Så att samla in all data. Och det är där man faktiskt går in på det. Att man tittar tillbaka på iterationen. Vad har hänt? Man ska försöka få en gemensam syn. Så att inte alla tycker olika saker. Utan att man faktiskt alignar sig. Och det som är intressant här är att folk kan komma ihåg helt olika saker. För att man lägger vikt för olika saker. Alltså någonting som jag tyckte var en jätteviktig milstolpe kanske någon annan har glömt bort. Och då är det jättebra att man faktiskt samlar in den här datan och ser till att alla är på same page liksom.
Det känns faktiskt som att jag minns förlust vid varje retro. Alltså jag minns ju ingenting av vad någon har gjort. Och så kan det vara så här, vi har haft en jättestor release liksom, eller någonting så här. Och jag bara, just det. Någon annan nämner det. Jag har ju faktiskt börjat skriva varje vecka vad jag har gjort.
Det är så bra.
Ja.
Man behöver det för att komma ihåg.
Ja.
Om vi ska ta ett exempel på en övning man kan använda här, så tycker jag om att använda Mad, Glad, Sad. Det går ju ut på att du typ, du har 3 kolumner, en glad gubbe, en ledsen gubbe och en arg gubbe. Och så skriver du dina post-it-lappar. Och som vanligt ska man alltid skriva en sak på varje lapp. Det brukar ju folk glömma av annars, vilket är jättesvårt.
Mm.
Och så ska du kategorisera, liksom, gjorde den här saken dig glad, eller gjorde den dig arg, eller gjorde den dig ledsen? Så här. Väldigt simpelt, men ändå målande. Det finns ju också typ så här sailboat, när man målar upp en segelbåt, och så ska man kategorisera vad var typ vind i segeln, vad var ankaret som höll dig tillbaka och så.
Vi kan ju tipsa om att dessutom på det steget vi pratade om innan, sätt scenen.
Mm.
Man kan googla och så finns det hela listor med bra check-in frågor och aktiviteter. Och på det här själva huvudövningen, där kan man till exempel gå in på funretrospectives.com. Mm.
Just det.
Och så har de ju massa tips och det är i olika kategorier. Så här, är det mer för att bygga teamet, ett nytt team eller ett team som går igenom förändring, eller är det ett vanligt klassiskt retro? Mm. Så de är skitbra.
Mm, verkligen.
Eller var hittar du inspirationen?
Ja, men jag brukar googla. Jag har också en lista med olika övningar som jag går tillbaka och tittar på. Jag ska se om jag kan hitta den. Det var länge sedan jag gjorde det.
Och du gör ju skitsnygga Miro-brädor också.
Ja, men det kan vi nämna också faktiskt.
Man kan använda?
Jag har faktiskt försökt köra lite teman ibland. Så någon gång har jag kört till exempel Harry Potter-tema.
Mm.
Alltså det gör mycket att bara hitta lite bilder och sånt. Och
typ det blir mycket roligare när det är så färgglatt. Och
Super Mario-tema har jag kört någon gång också. Det är ju fördelen med att köra typ Miro eller någon annan online-verktyg. Att man kan experimentera lite mer med de typerna av sakerna. Men det har för- och nackdelar både med online och remote helt klart.
Men har du hittat någon mall för Miro någonstans? Eller har du liksom drömt ihop det själv?
Ja, då har jag drömt ihop det själv.
Aha, då
har jag försökt komma på någonting som jag tycker är kul. Liksom. Harry Potter, för jag älskar Harry Potter. Liksom, och, ja.
De har ju varit jättebra. Jag har ju varit med på dina retros.
Oh, tack. Mm. Nästa steg är generera insikter. Generate insights. Och det är i det här steget man väljer ut vad ska vi fokusera på. Man gör det ofta med dot voting till exempel. Att man, det kan vara att alla personer i teamet får kanske 5 stycken röster. Och så får du välja att sätta de rösterna på olika lappar. Och det kan vara att du sätter alla 5 på en lapp för du tycker den är den absolut viktigaste. Eller så sprider du ut det, liksom. Det beror lite på. Och sen det viktiga är ju då att man analyserar datan. Man kanske grupperar dem, om det är många som påminner varandra. Man går in och försöker hitta rotorsaken till problemet. Liksom. För att det blir så lätt att man hoppar till lösningar innan man faktiskt egentligen vet vad problemet är.
Mm.
Alltså visst att det kan stå att vi har dålig testdata. Ja, men varför har vi det liksom? Ja, om man verkligen då går in och tittar, man kan använda till exempel 5 whys. Att man hela tiden frågar, ja, men varför är det så? Jo, men det är för att vi har inget sätt att kunna mocka data. Ja, men varför är det så? Jo, men det är för att vi saknar den här infrastrukturen. Okej, men varför gör det? Nej, men vi har inte haft tid att sätta upp infrastrukturen. Ja, men varför har vi inte haft tid? Jo, för att vi har haft för mycket akuta curveballs från våra stakeholders. Då är problemet plötsligt något helt annat och också någonting man mycket enklare kan lösa.
Mm.
Så det är väldigt kraftfullt. Och nästa steg, då är det att faktiskt skapa en handlingsplan. Decide what to do. Så det är här man går in liksom i problemlösningsmode och man ska skapa de här action pointsen som man faktiskt kan delegera till folk och hålla folk liksom, vad säger man, hold accountable for, hur fan säger man det på svenska? Att folk liksom...
Ja, men de ska ta ansvar.
Exakt.
För varje.
Och här kan man ju till exempel köra start, stop, continue också. Istället för att bara köra det som alltså som gather data. Att det blir ett sätt att få in action points. Och här är det också viktigt att dokumentera så att det faktiskt är någon som tar ansvar för en action så inte det bara rinner ut i sanden.
Ja, är man facilitatorn så behöver man ju typ, alltså man behöver påminna folk ganska mycket, så skicka ut det här efteråt i en chatt eller ett mejl. Man kan behöva påminna veckan efter igen, alltså man glömmer ju bort sånt här lätt.
Ja, verkligen.
Så det beror ju lite på vilken roll man har, hur mycket tid man har att tjata på folk, men det kan, man kan behöva hjälpa till. För det är det jag tror är problemet ibland med sina action points. Man ger det till någon och folk har inte tid att lösa de sakerna för de har ett annat jobb. Men kan jag hjälpa dem att facilitera typ ett möte som behöver ske för att lösa något, så kan jag ju göra det.
Mm. Ja, det är ju superbra att kunna delegera. Okej, sista punkten som man ofta glömmer, eller kanske inte glömmer, men man hinner inte med den för man har liksom, tiden har gått och man har suttit och bara, oj shit, nu kommer nästa möte, folk knackar på dörren och vill ha mötesrummet eller någonting. Men det är att faktiskt avsluta retrospektivet. Och det behöver liksom inte vara långt. Det kan vara bara några minuter. Och det ger mycket att bara ta lite tid och reflektera över retrot i sig. Liksom, vad funkar det? Vad funkar inte? Vad kan bli bättre nästa gång? Alltså ett lite meta-retro, eller om man ska säga. Jag tänker återigen på det här retrot du berättade om som gick till personangrepp. Där hade det ju varit väldigt kraftfullt att faktiskt bara prata om varför blev det så här. Det kan vara svårt när man är mitt uppe i det, i för sig. Kanske lite känsligt.
Ja, det är svårt. Man hade nog behövt avsluta det där helt.
Ja, sant. Det kanske är bättre i för sig att ta det vid ett senare tillfälle.
Men absolut sådana här retros som är så här, okej, men vi hade inte så mycket samtal här. Varför då? Mm. Alltså, man behöver reflektera över hur det gick.
Ja, men verkligen.
Men tycker du att man ska ha så här retro av retrot med hela teamet? Eller ska bara liksom man som facilitator kanske reflektera över så här, det var inte så många som pratade, eller ska man göra båda?
Ja, men jag tycker det är kanske på lite olika nivåer. Jag tycker att det är bra att ha att folk säger vad de tycker funkar bra och inte. För det är skönt som facilitator också att få veta. Men den här övningen med filmtiteln var jätterolig. Då vet man att okej, men då kan jag köra den igen. Eller att nej, men det här start, stop, continue. Jag tyckte inte det var så relevant. Nej, okej, men då kanske vi ska använda något annat nästa gång.
Jag ska skriva en lapp. Jag tycker det var dåligt att Madeleine var tyst. Under
återigen, man ska inte gå till personangrepp och hänga ut folk. Men man får ju chansen också att fira lite. Alltså, vad uppskattade vi och så här.
Och sen, men det jag hör är bara så här, hur långt ska det här retrot vara? Det låter som att det kan ta lätt en hel eftermiddag om man ska göra alla de här stegen.
Ja, men det beror nog lite på hur ofta man kör det. Kör man det varannan vecka, då har det ju inte hunnit hända så himla många saker. Så då behöver ju inte fasen gather data vara så himla lång kanske, för att du har inte så mycket data att samla in. Då kanske det räcker att den är liksom 10 minuter. Och jag menar, då hinner du ju med alla faser. Medan som du kör ett retro en gång i kvartalet, ja, det är klart att generate data tar en himla lång tid, för att det är så här, det har inte så mycket grejer.
Ja, då blir det mer en workshop-dag.
Ja, nej men precis. Vi kör inte våra retros varannan vecka, utan vi, när vi har varit duktiga och hållit det liksom på en kadens, då har vi kört det ungefär en gång i månaden. Och då har vi kört dem i 1,5 timme. Men som sagt, det är lite vad som passar en, och vad man tycker funkar med en situationer och allting. Och vad skapar liksom mest värde för teamet.
Ja, alltså det finns så många sätt att samla in den här datan. Man ska ju kunna som teamlead eller vad man nu är. Man hade kunnat skriva varje fredag, posta i en Slack-kanal. Om man har väldigt bra kommunikation i Slack till exempel. Då hade man ju kunnat skriva trevlig helg allihopa. Liksom, skriva en mening om vad som funkade bra och vad som funkade dåligt den här veckan.
Mm. Vilken bra idé. Ja. Det blir jag sugen på att införa nu. Alltså så här, det är ju ändå bra good vibes liksom inför helgen.
Ja, ja. Och du kan ju ändå alltså, du kan ju automatisera det och regga det att chatbotten skriver det. Vi hade lite sånt i förra teamet. Jag gillar verkligen de sätterna. Och man måste inte svara där heller. Det tycker jag också om. Att det inte är så här, du måste svara nu. Men
fast det är tråkigt om det bara är samma person vecka ut och vecka in som bara, jag tyckte det här var bra.
Ja, men man får se vad det är för team. Men i det teamet jag var innan hade det definitivt funkat. För då är man sammansvetsad och vågar säga saker. Men det finns så många sätt att samla in sån här
data. Ja, verkligen. Det kan ju vara bara typ så här, posta en gif eller någonting. Alltså, vilken gif beskriver.
Vilken gif är du?
Ja, precis.
Exakt.
Och det kan man även göra som en typ checkout question i retrot också. Alltså precis som att man börjar med en check-in-fråga, så är det bra också att avsluta med en. Och då kan det ju vara mer liksom, hur känner du nu efter retrot? Ja, som sagt, det är viktigt att få till ett avslut också, så att det inte bara blir att man rusar iväg och någonting för att mötesrummet är upptaget liksom.
Ja.
Ja, alltså det är väl typ det om retron.
Ja, vad har vi för tips liksom? Har vi svarat på frågan? Finns något? Hur kan man sammanfatta det här? Jag skulle säga så här, om du tycker att retrosarna är tråkiga, då har du faktiskt en chans att ge feedback till den som håller i dem eller fråga om att göra det själv. För det är lätt att bara sitta och vara bitter. Och jag förstår att inte alla vill facilitera sånt. Men då är ju... Du skrev att du har jobbat i några år. Så att, alltså, det är ju dags att kunna ge feedback.
Ja, definitivt. Och ett annat tips om man känner att man har kört fast lite är att ta in en person från ett annat team och hålla retrot. För det blir så här ibland att man kör, ja, det är samma person som kör om igen.
Mm.
Så gjorde vi till exempel en gång. Du körde ju ett retro i vårt team. Det var ju sjukt kul. Det var på min födelsedag också.
Kom
jag, ja, exakt. Vi käkade tårta. Men då kom ju du med massa legobitar. Kan du inte berätta lite om hur det retrot gick till?
Jo, men du fyllde år och då var ditt... Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var eran PO eller PM eller vad han nu är som hörde av sig och bara, kan inte du hålla en retro för att Madde fyller år? Eller så var det bara så random, jag vet inte.
Vi skulle ju ha retro ändå, men jag...
Ja, nu skulle jag ha retro, så frågade han om jag kunde hålla det. Och då kände jag att jag ville göra någonting roligt för att du fyllde år och era team... Det här är så jag tänkte, liksom, era team är... Ni har jobbat väldigt länge ihop. Och kan jag göra någonting roligt för er den dagen? Och då tänkte jag direkt på Lego Retro. Och folk i det team har barn, så visste jag att jag kunde få tag på Lego. Så att din kollega Emil kom med liksom enormt mycket Lego. Och vad var... Men, alltså, ett Lego Retro kan man göra på 1000 olika sätt. Men poängen med det är att du, istället för att så här, säga vilken GIF representerar ditt humör eller hur projektet har gått, så använder du Lego för att bygga ihop en representation av till exempel hur känns projektet och sånt där. Så att jag visste ju att ni, vad var det, ni hade ju någonting att ni skulle börja med ett väldigt stort projekt.
Mm.
Och då var ju frågorna lite kring det, att typ så här, känner ni, men vad känner ni att ni behöver för att kunna lyckas? Och folk byggde ju liksom piratskepp och pirater som representerar stakeholders. Någon murade in alla stakeholders.
Just det.
Om vi kan mura in dem.
Det är det
dem,
som behövs för att lyckas.
Ja, men massa sånt. Det blir väldigt roligt. Man kan så här göra det lite utmanande så att man också håller tiden med de olika frågorna genom att säga så här, ja, men du får bara använda 6 Lego-bitar för att beskriva hur du mår. Typ.
Ja.
Så gick det till.
Mm. Ja, men det var verkligen
och den, och den finns på, om man vill läsa lite mer exakt hur man ska göra det, så finns det på det här funretrospectives.com till exempel.
Mm. Bra tips. Nej, så som sagt, känner du att ditt retro bara är tråkigt och samma hela tiden, försök ändra på det. Som sagt, testa och håll dig själv om du vill göra bättre. Eller föreslå och bjuda in någon annan. För det som är svårt också när samma person kör det, så har ju de svårt att vara med i själva retrot också. Alltså för att du ska facilitera, då är det samtidigt svårt att delta. Nu när du höll det retrot till exempel, då fick jag chansen att vara med istället också. Eller vem som nu brukar hålla det.
Ja, precis. Och jag tror att många tror att det är typ svårt när man aldrig har faciliterat något sånt innan. Men retro är det enklaste mötet, tycker jag, att facilitera.
Ja.
Det finns så många olika övningar och det finns mallar, så att det är väldigt givande.
Ja, men särskilt om man håller sig till den här processen med de 5 stegen, då är det svårt att gå fel. Om du då har timeboxat att check-in ska vara 5 minuter, gather data ska vara 15, alltså så här, då,
ja,
och att man faktiskt håller det, då är det ganska enkelt. Och, ja. Det är kul faktiskt också. Så att har man testat att göra det, så kan jag verkligen rekommendera det.
Ja, verkligen.
Mm.
Men ja, jag är nöjd med vårat svar.
Jag också, och jag hoppas att den här personen som skrev in kanske känner lite mer pepp inför nästa retro.
Mm.
Skriv gärna tillbaka ifall du föreslår någonting eller om ni testar i teamet. Eller, alltså så här, kan ni få till någon förändring? Det här har varit kul, ja, att höra.
Och om du själv som lyssnar vill gnälla av dig eller skriva en fråga eller skriva någonting annat som vi borde ta upp. Vi har ju till exempel tagit upp någon som inte fick referens av sin chef. Det är inte riktigt en fråga. Men skriv din insändare i vårat formulär.
Ja.
Det finns länkat i avsnittsbeskrivningen.
Och det som är kul är ju att det genererar ju ofta mycket diskussioner på vår Discord. Till exempel det här med referensen. Det var ju massa som tog upp och berättade egna historier och sånt. Så att det tycker jag är kul i alla fall. Inte bara få ditt och mitt perspektiv, utan höra från alla andra som också har varit med om saker.
Precis, även fast vi är allvetande så kan det vara kul
att
höra
rätt, vad någon annan tycker. Vi har ju rätt, men det är skönt att höra.
Ja, precis. Precis, det här är ju det rätta svaret.
Oh, hybrisen.
Ja, vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi. Ha det fint allihopa. Hej då.
Hej då.